Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa ett bibelställe ur Johannes 14 kapitel, ett härligt löfte som Jesus säger, som Jesus ger oss. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, så ska jag göra det. Vilket härligt löfte att Jesus lovar att göra vad vi ber om i hans namn. Vilket fantastiskt löfte. Hörrni, jag tror att vi ber direkt om någonting. Och det är ju ganska varmt. Vi ber så här. Gud, vi ber om glass. Helst Magnum med choklad. I Jesu namn. Amen. Ingen glass? Den kanske ligger i frysfacket här, i frysen till efter gudstjänsten. Vad tror ni? Nej. Vad var det som gick fel nu då? Vad var det för fel? Vad var det som gick snett? Hörrni, jag tror vi måste läsa bibelstället en gång till. Vi läser. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Hörde ni vad som stod? För att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Tror ni att Fadern blir förhärligad i Sonen? Om vi äter magnumglass. Nej, knappast. Om vi läser evangelierna så på ett ställe hörs det en röst från himmelen. Då Fadern säger att han är förhärligad i Sonen. Och där är då Jesus, alldeles precis innan Jesus stora lidande. Då Jesus går upp för att offra sig själv för vår frälsning. Och vi ser på ett annat ställe där Fadern är förhärligad i Sonen. Och då hörs det också en röst från himmelen som säger åt oss, hör honom. Så Fadern är förhärligad i Sonen när vi lyssnar till Jesus och tror på honom. När vi delar med oss av Jesu ord så att människor ska bli frälsta. Då blir Fadern förhärligad i Sonen. Och det är det vi ska be om. Det är det som är innehållet, ska vara innehållet i våra böner. Det är att vi är enligt Guds vilja. Nu ska vi knäppa händerna och be. Herre, vi ber om förlåtelse för alla de gånger vi har bett i själviskt syfte. Jag lär oss att bli verkliga bedjare. Lär oss att be om det som förhärligar dig. Jag hjälp oss att förhärliga dig i allt vad vi säger och gör. I Jesu namn. Amen. Predikotexten har vi redan läst. Vi ska läsa den en gång till. Det är Romarbrevets 8 kapitel, vers 18-28. Och Paulus skriver: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Ja, dagens text ur Romarbrevet lär oss att uthålligt vänta den härlighet som ska bli vår. Tron och hoppet hör nära samman med varandra. Det är ju tron, det är genom tron alena vi blir frälsta. Men tron, vad är det? Jo, det är ju egentligen att förlita sig på, att förtrösta på Guds löften. Och förtröstan på Guds löften ger ju oss ett fast och säkert hopp. Strax före vårt stycke så har Guds ord försäkrat oss om att vi som är Guds barn, vi är arvingar tillsammans med Kristus, vi är hans medarvingar, och vi ska bli förhärligade tillsammans med Kristus. Men det finns ett problem som Paulus behandlar i vår text, och det är väntan. Om väntan blir lång så kan tron börja vackla, hoppet mattas av och tröttas, och speciellt om den här väntan innebär att vi får lida. Och att vi får lida, att Guds barn får lida i en syndfull värld, det är lika säkert som att vi kommer att bli förhärligade tillsammans med Kristus. Paulus skriver så här precis strax före vårt stycke: är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Så det ena som det andra är ju vårt tillsammans med Kristus, lidandet och härlighet. Men så börjar vårt stycke som visar att det är ju inte så att lägger man lidandet i ena vågskålen och härligheten i den andra så väger det jämnt. Nej, finns ingen jämvikt mellan lidandet och härligheten. För Paulus han skriver så här: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Och den här härligheten, det är någonting som ligger i framtiden. Det är någonting som kommer att uppenbaras. Och att det kommer att uppenbaras, att härligheten kommer att uppenbaras, det innebär ju att den är någonting okänt för oss. Den var inte uppenbarad för Paulus och de andra apostlarna heller. Och vi kan inte fullt ut fatta vad det innebär att bli förhärligad tillsammans med Kristus. Så vi har ingen erfarenhet av vad det innebär, vad vår kropps förlossning innebär. Men Paulus han skriver om det som någonting visst, någonting stort, oerhört stort och härligt som väntar oss i framtiden. Och vi väntar ivrigt och uthålligt på det som vi inte ser. Och i vårt stycke så visar Paulus vad Gud har gett oss som skydd, som försvar, så att vi inte börjar tröttna och så att inte hoppet mattas när vi väntar, utan att vi väntar uthålligt. Och det är två saker han nämner här. Dels att vi har fått anden som förstlingsfrukt, det är det ena, och det andra att anden ber för oss. Vi ska komma till det alldeles strax, men först ska vi tala lite grann om det bildliga uttryckssätt som Paulus använder när han talar om hela skapelsen. För han talar om skapelsen som hela skapelsen som en person egentligen, med personliga egenskaper, och det är ju ett bildligt uttryckssätt. Han skriver så här: till hela skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Så den härlighet som ska bli vår när Guds barn uppenbaras, den är så oerhört stor och härlig att den får hela skapelsen att ivrigt vänta den dagen. Och hela skapelsen, vad är det? Ja, det är himmel och jord, det är jorden, det är torra land, det är havet, det är alla himlakroppar, det är allt levande på land och i hav, det är växter och det är alla djur. Men att hela skapelsen skulle vänta ivrigt, eller att hela skapelsen skulle ha en egen vilja, eller att hela skapelsen skulle sucka och bondas, det är ju alltihop bildliga uttryckssätt. Hur det går till, att hela skapelsen suckar och bondas, det beskrivs inte närmare för oss. Och det är inte uppenbart för oss hur vi kan veta att det är så, att hela skapelsen ivrigt väntar att den suckar och våndas. Men det här skrivs ju i ett syfte för att få oss att förstå hur stor den härlighet är som väntar oss. För är härligheten, får den hela skapelsen att vänta ivrigt, att sucka och våndas och vänta den dag då Guds barn uppenbaras, då förstår vi att det är en oerhört stor och härlig sak som väntar oss i framtiden. Nu är det ju inte uppenbart vilka som är Guds barn. Det är inte så lätt att veta vilka som är Guds barn. Vi kan ju säkert veta att vissa människor inte är Guds barn. Därför att om en människa förnekar Kristus och lever i uppenbart trots mot Guds ord och Guds bud, då förstår vi att den här människan är inte ett Guds barn. Och vi ska hålla alla som bekänner Kristus som sin frälsare, ska vi ju hålla för Guds barn. Men vi kan inte veta vilka enskilda människor som har den frälsande tron i hjärtat. Det är bara Gud som ser vad som finns i en människas hjärta. Och det är bara Gud som vet vilka som är Guds barn, vilka som tillhör honom. Men en dag, då ska Guds barn uppenbaras. Då ska det bli uppenbart för alla vilka som är Guds barn. Då ska alla Guds barn bli förhärligade tillsammans med Kristus. Och när Guds barn uppenbaras, då betyder det att också hela skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och det är det hopp som finns för denna vår jord. Det är det hopp som finns för den skapelse, det universum vi lever i. Och det är därför den väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Som sagt, det här är ett bildligt uttryckssätt och vi vet inte hur det här ter sig. Hur skapelsen väntar ivrigt. Hur den suckar och våndas. Men av dagens gammaltestamentliga text så kan vi förstå, åtminstone till en del, vad det innebär när Paulus skriver att skapelsen har blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som la den där under. Så när Gud hade färdigställt hela skapelsen på den sjätte dagen, när allt var färdigt, då såg han att det var mycket gott. Det innebär att skapelsen var fullkomlig. Men Adams syndafall fick konsekvenser också för skapelsen, som vi hör. För hans skull blev marken förbannad. Allting var inte längre mycket gott. istället för det här paradiset som de skulle leva i och bruka, så skulle marken ge honom möda och skulle bära törne och tistel åt honom. Och det var ju inte marken som av egen vilja tänkte, nu ska jag börja bära törne och tistel åt den här syndaren. Utan det var ju Gud som förbannade marken för hans skull och la den under förgängelse. Det var Guds vilja att det skulle vara denna möda och att marken skulle bära törne och tistel. Och ända från den tiden, från syndafallets dag, så hade gått ut för med skapelsen. Det har gått ut för med allt levande. Jorden bär spår av, man forskar, man hittar fynd, fossil. Och fossilen lär oss en sak. Det har funnits stora djur tidigare som inte längre lever. Marken bär spår av att den ena efter den andra livsformen, den ena efter det andra slaget djur eller växter har dött ut och försvunnit. Jorden utarmas, den blir fattigare, den är inget paradis. Och jorden bär också spår av en stor vattenkatastrof. Men det finns hopp också för skapelsen. Och Paulus ger oss en glimt av framtiden för skapelsen när han skriver så här: ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och om vi läser andra Petribrevs tredje kapitel, så kan vi där höra att nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Och läser vi hela sammanhanget där i andra Petribrevs tredje kapitel, så får vi intrycket av att den nuvarande skapelsen, den nuvarande universum, ska upplösas av hetta, alltså helt upplösas av hetta och förintas. Och vi får intrycket, även om det inte är direkt utsagt, så får vi intrycket av att Gud ska skapa nya himlar och en ny jord, så att säga, ur intet. Men i Romarbrevet får vi intrycket av att den nuvarande skapelsen på något sätt ska befrias från slaveriet under förgängelsen. Så att säga, den går till återvinning. Den återvinns och förnyas. Men oavsett, och den frågan den kan vi aldrig svara, om universum helt ska förintas och Gud ska skapa nya himlar och ny jord ur intet, eller om den här skapelsen ska gå till återvinning. Men i vilket fall som helst så lär det oss att tänka om härligheten, vårt liv tillsammans med Kristus. Det ska vi inte tänka som någon själarna svävar omkring i himlen i någon slags andlig, okroppslig tillvaro. Utan kom ihåg vad vi bekänner. Vi bekänner kroppens uppståndelse. Och vi bekänner ju oss till honom som gick ut ur sin grav. Vi tror på kroppens uppståndelse. Och vi efter Guds löfte så väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Men den här väntan innebär lidande. Och Paulus, han använder som sagt ett bildligt uttryckssätt när han säger att skapelsen väntar, skapelsen suckar och våndas. Och utan att närmare gå in på hur vi, om det innefattar oss eller om det betyder, om man syftar på apostlarna, utan att gå in på hur vi kan veta att skapelsen suckar och våndas, så fortsätter han och skriver: och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Det är svårt att vänta. Och blir väntan lång, så finns det risk att tron börjar vackla, att hoppet börjar mattas av. Speciellt om det innebär en plåga att vänta, alltså om vi får lida medan vi väntar. För att vi ska få en stark tro, för att vi ska behålla ett levande hopp, så påminner Paulus oss om att vi har fått anden som förstlingsfrukt. Och då använder han det här ordet förstlingsfrukt, det här begreppet som vi har talat om tidigare. Och det går ju tillbaka på den gammaltestamentliga lagen. Och jordbrukaren, han skulle bära fram det förstlingsfrukten, det var det första som blev moget, det första han skördade. Och det skulle han, förstlingsfrukten skulle tillfalla Herren, det skulle han bära fram som ett offer till Herren. Jag tror ni han tänkte, men det första vill jag ju äta själv, nu blir jag ju av med här, det är ju flera kilo som går till spill. Nej. Utan han bar fram det med tacksamt hjärta. Och han såg det inte som någon förlust, för han visste att så mycket mer skulle följa. Och det är det som är själva tanken med förstlingsfrukten. Så mycket mer ska följa. Och det är därför också som Paulus på ett ställe kallar Kristus för förstlingsfrukten, eller förstlingen av det avsomnade. Han var den första som blev levande jord, som uppstod och gick ut ur sin grav. Förstlingen av det insomnade, det innebär att så många fler ska följa. Och vilka är det? Jo, det är ju vi alla. Vi som tror på honom. Vår väg är densamma som Kristus. Genom lidande, död, till uppståndelse och härlighet tillsammans med honom. Och det är den dagen vi väntar vår kropps förlossning. Och nu påminner Paulus oss om att vi har fått anden som förstlingsfrukt. Och det är ju en bekräftelse på att så mycket mer ska följa. Det är en bekräftelse på att Gud ska ge oss allt det som han har lovat. Allt ska gå i uppfyllelse. Kroppens förlossning och härligheten tillsammans med Kristus. Vi kan vara vissa om att vi har fått anden. Det försäkrar nådemedlen oss om. Det försäkrar dopet oss om. Och anden själv vittnar också med vår ande om att vi är Guds barn. Anden gavs oss i dopet, och det är tack vare andens verk som vi tror på Jesus som vår frälsare och bekänner honom. Ingen kan bekänna att Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Så ni ska inte se det som en slump att ni sitter här i kyrkan idag. Den slump att jag har hört Guds ord eller kommit till tro, det är det inte. Gud har av evighet bestämt er till frälsning. Det är därför ingen kan komma till Kristus om inte den helige ande. Vi kan inte av egna krafter tro på honom eller komma till honom. Utan den helige ande kallar oss genom evangeliet och helgar oss. Och när han har fört oss till tro, så det är bara början, kan man säga. Så mycket mer ska följa. Den tredje trosartikeln, slutar ju så. På den yttersta dagen ska han uppväcka mig och alla troende och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Tron och hoppet hör samman. Det är genom tron alena vi blir frälsta. Men tron, vad är det? Jo, det är ju förtröstan, det är ett förlitande på Guds löften, och det ger oss ett fast hopp om det som vi ännu inte ser. Och för att vi ska vänta uthålligt, så påminner Paulus oss om ytterligare en sak som anden gör. så hjälper också anden oss i vår svaghet, ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så den här tiden av väntan och lidande kan göra oss lite vilsna, så att vi inte vet vad som är Guds vilja med vårt liv. Gång på gång hamnar vi i sådana situationer i det dagliga livet att vi inte riktigt vet vad som är Guds vilja. Vad vill Gud att jag ska göra? Och när jag inte vet vad Gud vill att jag ska göra, då vet jag inte ens vad jag ska be om. Så det är ju vår suckan. Om jag ändå visste vad som var Guds vilja. Och om jag ändå visste vad jag borde be om. I sådana situationer så träder anden in och hjälper oss i vår svaghet och ber för oss. Nu stod det så här: han ber för det heliga så som Gud vill. Då kanske någon tänker, gäller det mig? Jag känner mig inte särskilt helig. Han ber för det heliga så som Gud vill, men vilka räknas dit då? Ja, de heliga, det är inte en speciell klass av särskilt fromma och goda kristna. Det är ju inte det som menas, utan genom tron så räknas vi rättfärdiga för Kristi skull. Så vi är heliga genom tron på Kristus. Och att anden ber för det heliga, det är ju ett löfte om att anden ber för alla troende, för alla kristna, så som Gud vill. Det här innebär ju inte att ber han då kan jag ju lägga av, då behöver jag ju inte be. Det är ju inte så. Utan vi ska ju be, och be ivrigt och ta fasta på Guds löften. Och vi hör ju också hur Jesus lär sina lärjungar att be. Men det här är en försäkran om att anden träder in och ber för oss när vi inte vet vad vi bör be om. Eller när vi ber dåliga böner. Till skillnad från våra böner, alltså att vi i vår svaghet kan bära fram en dålig bön. Till skillnad från våra dåliga böner så ber anden alltid exakt så som Gud vill för oss. Och Gud hör bön. Vånda, suckar, väntan, lidande och sådana här buggar i våra böner när vi ber om Magnum. Sådana här buggar, vår svaghet, ja, vilka namn våra problem och utmaningar än har, så kan vi vara vissa om att det hotar inte vårt andliga liv. Vi kan i varje situation bevara ett fast hopp, därför att vi vet hur det ska sluta. Guds ord försäkrar oss om att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och när vi hör det, då kanske någon tänker, gäller det mig? Har jag älskat Gud tillräckligt? Det står ju för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det går inte så bra för mig. Kanske har jag inte älskat Gud tillräckligt. Paulus tar genast bort alla sådana tvivel genom att förklara vilka det gäller. För dem som är kallade efter hans beslut. Så det är ju inte vad vi gör, utan vad Gud har gjort för oss som gör skillnad. Allt samverkar till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Och när vi sen fortsätter och läser verserna efter vår predikotext, då ser vi hur Paulus radar upp en kedja händelser där den ena händelsen hakar i den andra. Och den här kedjan av händelser gör oss vissa om vårt himmelska arv, det som Gud har lovat. För han skriver så här att dem som han förutbestämt har han också kallat. Och dem han har kallat, det är ingen slump att vi har hört evangelium och kommit till tro. Och dem han har förutbestämt, dem han också kallat. Dem han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Dem han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Så alla troende kan vara helt säkra på att allt som hör till deras frälsning, det har vår nådige Gud tagit hand om ända från begynnelsen och ska föra det till fullbordan till slutet. Vår frälsning ligger trygg i Guds hand, och därför kan vi veta att varken nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd kan ändra på det. Vi vet att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Han låter allt samverka till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Låt oss så be. Vi tackar dig, kära Herre Jesus, att du sänt din helige ande att kalla oss genom evangelium och ge oss tron på dig. Ge oss också uthållighet i väntan på att alla dina löften ska gå i uppfyllelse. Ja, vi väntar dig från himlen som frälsare. Du ska förvandla vår bräckliga kropp så att vi blir lika dig i din härlighet. För du har makt att lägga allt under dig. Vi tackar dig för tryggheten i ditt rike.